Så varje person ska ha 7 liter ventilation, luftflöden per sekund.
Men herregud, då måste man ju vara Nobelpristagare för att kunna räkna ut det där eller mäta eller ens förstå vad du...
Fast jag tänker, för eftersom vi då när vi är ute på inspektion, det är vanligt att man faktiskt har koll på det. Även om då ventilationen inte är helt 100, så tycker jag faktiskt ändå att man pratar om de här siffrorna, för de har funnits med så länge.
Ja.
Och fastighetsägaren ska ju ha någon som kan det här, och det brukar de faktiskt kunna.
Hallå arbetsmiljö! En poddserie från Arbetsmiljöverket.
Hej allihop och välkomna till ännu ett avsnitt i poddserien Hallå Arbetsmiljö. Ja, det här är en podd där vi samtalar med och lyssnar till experter och inspektörer, som också är experter såklart, kring deras åsikter, tankar, kunskap och erfarenheter. Allt med fokus på det som är viktigt i arbetsmiljön. Den här gången så handlar podden om ventilation. Luftkvalitet. Så viktigt. Och någonting som påverkar oss mycket, inte bara på arbetsplatsen utan i alla miljöer. Ja, ni har säkert upplevt det själva på jobbet, hemma, i skolan, på fritiden. Att det är dragigt, varmt, kallt eller torrt. Att det kliar i halsen, att man blir trött i vissa rum, har svårt att koncentrera sig och så vidare. Det här rör och påverkar alltså många olika platser och många människor. För att ventilera mina frågor och funderingar kring detta så får jag dels besök av en gäst om en liten stund, och dels har jag en sidekick som ska kunna kommentera, dementera, konkretisera och briljera. Ja, hej Malin Kato.
Hej.
Vad säger du om den introduktionen?
Ja, jag känner mig som en expert i detta.
Ja, men det är du ju. Du är projektledare på avdelningen för inspektion.
Ja, det stämmer.
Mm, berätta lite mer om det.
Ja, men jag är den som leder inspektörerna över hela Sverige i olika inspektionsaktiviteter. Så jag samlar ihop material, fixar utbildningar och följer dem genom sina inspektioner över hela vårt avlånga land. Så det är min roll.
Mm, viktig roll.
Det tycker jag att den är, för att det är jag som håller dem under armarna och får saker och ting till att gå ihop.
Mm. Viktig roll och också ett viktigt område, eller hur?
Jätteviktigt. Ventilation är ju någonting som verkligen påverkar oss alla, skulle jag vilja säga.
Ja, det gör ju det. Och vi kommer att prata ganska mycket om det här. Men det finns ju lite olika typer av ventilation. Från ditt mer yrkesmässiga perspektiv, berätta.
Jag tänker att vi kan prata om allmän ventilation och så kan man prata om processventilation. Mm. Allmän ventilation, det är ju mer sånt som kanske sker allmänt i rummen eller på kontoren, i skolor. Den rent allmänna som vi har överallt. Medan processventilation är mer riktad. Kan vara en punktutsug, och det kan vara mer inom industrin när man kanske ska suga ut vissa farliga rökgaser eller så. Så att det är lite skillnad på vad man pratar om naturligtvis.
Ja, vi kommer ju, som du är inne på, fokusera den här gången på det som är mer då kontor, skolor, förskolor och sådana. Alltså allmän ventilation.
Mm.
Men naturligtvis så finns det ju mer information att söka om man vill gå in lite mer på processventilation och ännu djupare än vad vi hinner med här idag, eller hur?
Mm. Alltså, vi har ju en fantastisk hemsida med massor med information på www.av.se. Så där kan man hitta mycket.
Mm. Ja, bra. Alldeles strax så är det dags att presentera avsnittets gäst, och medan hen tar plats här i studion så ska vi få lite fakta.
Ventilation betyder luftväxling, det vill säga att förorenad luft byts ut mot frisk uteluft. Vi påverkas av den luft vi andas, och en bra ventilation behövs för att föra bort luftföroreningar som till exempel farliga ämnen, fukt och dålig lukt. En bra ventilation minskar halten av föroreningar i luften, men den kan inte ta bort allt.
Ja, då hälsar jag en annan Fredrik välkommen, nämligen Fredrik Hawks.
Tack.
tackar Fredrik.
Ja.
Jättekul att vara här. Och det här är ett ämne som är väldigt viktigt för mig. Och jag vet att det är väldigt mycket, väldigt viktigt för många andra. För vi vistas ju typ 95% inomhus.
Tycker du att det egentligen pratas lite för lite om ventilation med tanke på hur viktigt det är?
Det tycker jag verkligen, och jag tar alla möjligheter och chanser jag kan för att sprida det här budskapet. Ja, men det glöms allt som oftast bort. Ofta så kostar det ju en hel del pengar, och när det kostar pengar då vill man minska den kostnaden, och då kanske man drar ner på ventilationen eller på den service som en ventilationsanläggning behöver.
Just det. Du är ju sakkunnig på Arbetsmiljöverket i och kring de här frågorna, ventilation och luftkvalitet. Berätta, vad gör du då som sakkunnig?
Ja, man kan väl säga, ansvarar vet jag inte riktigt, men jag är sakkunnig kring de här reglerna, och jag har jobbat med det väldigt länge, många, många år. Det blir mycket frågor, dels från inspektörer och dels från media. Sen är det ju krav, det är ju en föreskrift det här handlar om, och då så ska man ju förvalta den och se till kanske att man kan utveckla den och förbättra den, och då måste man hålla koll på forskning, man måste hålla koll på vetenskapen, är det någonting som behöver förändras. Och ja, man kan säga att en dag är inte den andra lik, ibland är det nästan till utryckning en hit en dit, och ibland blir det mediafrågor, och ibland blir det väldigt mycket mediafrågor. Till exempel sommartid, det handlar mycket om temperatur och ventilation. Och under pandemin som vi just nu har genomlidit, då var det väldigt mycket kring ventilation och aerosol. Så då var det hett.
Mm. Vad är aerosol för någonting då?
Aerosol är små partiklar i luften, små droppar som bildas, till exempel när jag står här och pratar nu i det här rummet. Så om jag skulle vara sjuk nu så skulle ni med all sannolikhet bli smittade. Mm. Om man inte har en jättebra ventilation.
Just det. Hur långt, alltså det är ju så här, man ser ju inte de här partiklarna.
Nej.
Men om man går förbi ett bageri så kan man ju på långt håll känna doften av härliga bullar och så vidare. Är det lite så det fungerar med de här partiklarna också? Att de syns inte, men de kan sprida sig ganska långt.
Ja, precis så. Och sen är det, om det är kallt ute och du åker förbi en bil till exempel, så ser man ofta att den här ångan kondenseras som man andas ut. Och det är en typ av aerosol. Då blir den faktiskt synlig. Men den finns ju där ändå.
Mm.
Men när den kondenseras så blir den synlig. Och när man nyser och hostar och pratar så kan man ju sprida det ganska långt.
Mm.
Och ibland är det bra med ventilationen som kan ventilera bort. Och ibland kan ju ventilationen även sprida aerosol. Om man inte har koll på hur luftrörelserna är.
Just det. Man talar ibland om så att det var bättre förr. Och inte minst när man talar om inomhusmiljöer, att tidigare så var det självdrag och det var husen på något sätt var självventilerande. Nu har vi isolerat väl och stänger in allt och så vidare. Håller du med om det där?
Både och skulle jag vilja säga. Det var otäta hus, men det blev kalla hus, det blev dragiga hus, men de kanske var välventilerade. Sen hade husen också egen uppvärmning, då fick man självdrag året runt. Nu är det fjärrvärme för det mesta, och då så blir det ju ingen ventilation alls i ett självdragshus under sommaren. Så då kan det istället bli sämre inomhusmiljö under sommaren än vad det var förr i tiden.
Just det. Blir det också sämre beroende på vilken tid på året det är? Du är inne och pratar om sommar och värme, och vi pratar om vinter och kyla och sådär.
Ja, det är ganska komplext. Det handlar ju ofta om hur mycket det blåser och tryckförändringar i husen. Och ibland kan det liksom komma in mycket luft via springor då. Men nu pratar vi inte riktigt om sån ventilation, utan vi pratar om den installerade ventilationen. Det finns alltid ventilation i ett hus annars, men det är ventilationssystem som vi ska prata om nu.
Malin, när du var ute på inspektion, hur ofta var det just den här typen av frågor som du och dina kollegor fick ta tag i och titta på och sniffa på?
Det är väldigt vanliga frågor när vi är ute. Vi kommer till skolor där man upplever dålig luft. Det är någonting man då pratar om. Så är det att man blir trött, man har svårt att koncentrera sig. Och sen så kan vi gå in till nästa rum i samma skola och så är det kallt och då upplever man kyla. Det är väldigt mycket upplevelser kring ventilation såklart. Så det är någonting som man pratar jättemycket om. Så det påverkar på alla arbetsplatser skulle jag vilja säga. Men även processventilation, så fort du kommer ut i någon form av tillverkningsindustri eller så, där man har svetsning till exempel, så vill vi ju alltid kontrollera att de har en ventilation som fungerar och drar ut de här rökgaserna. Och det är ju vanligt förekommande att man svetsar på arbetsplatser.
Ja, men vad är det då som ventilation inte kan ta bort?
Ja, man kan säga att den ventilation vi har, den typ av allmän ventilation vi har, den tar bort en del av de föroreningarna som finns där, men det finns ju alltid föroreningar kvar. Så därför är det viktigt att ventilationen ska uppfylla de krav vi har, att det ska finnas de flödena som krävs och att den ska servas som den ska. Man ska byta filter när man ska och så vidare. Men den typen av ventilation vi har, den kan aldrig skapa ett riskfritt rum, utan det minskar riskerna hela tiden. Och om det till exempel är för mycket elever i en skolsal så ökar föroreningshalten, smittrisken ökar och så vidare. Men ventilationen den jobbar på. Så därför är det väldigt viktigt att man ska ha en ventilation som är anpassad för den verksamhet man bedriver.
Det här med att man sitter och gäspar och sånt där, har det med ventilationer? Är det verkligen så att syret börjar ta slut i ett rum?
Nej, syret tar nog inte slut, men det kan bli varmare, det blir mer föroreningar och det påverkar hela det kognitiva kan man säga.
Så det är inte bara att man sitter och har en tråkig uppgift eller lyssnar på någon tråkig som pratar?
Inte bara, men det kan spela in det med.
Ja. Men okej, ska ni ge några exempel på vad bra ventilation faktiskt vädrar ut? Du har varit inne lite på det, Fredrik, men mer. Ge exempel på vad ger bra ventilation för effekter? Vad tar det bort?
Ja, till exempel våra kroppslukter som är många. Det tar bort vår koldioxid som vi andas ut. Det tar bort parfymlukter. Det tar bort de hudpartiklar som vi genererar miljontals av hela tiden. Om de svävar i luften, då kan man ju, i och med att de finns i luften, kan man ventilera ut dem. Sen är det pollen, pälsdjursallergen som man har med sig i sina kläder och i håret och sådär, jättevanligt. Virusbakterier som vi har nämnt, vi andas ut hela tiden. Är vi sjuka så gör vi det i mycket högre grad. Textilfibrer från kläder, det är jättevanligt och de kan vara små, man ser dem inte i alla storlekar. Men det kan man också vädra ut. Och de partiklarna som är större, de trillar ju ner på golvet. Och därför är det viktigt att man också har en väldigt bra och anpassad städning så man får undan de här partiklarna, för annars så virvlas de upp igen när man rör sig och går och sådär. Sen är det tvättmedelspartiklar från kläder också, så det är kemikalier, sådana här mjukgörande ämnen man har i tvätten. Det är ju en nedsmutsning av tvätten skulle man kunna säga, som då blir möjlig att andas in i form av partiklar efteråt. Sen är det jättemycket från huset, från lokalen. Det är ju emissioner, alltså utdunstningar från byggmaterial, från inredning, från datorer, från skrivare, från kablar. Det är massa plast. Det är målarfärg på väggen, man har kanske plastmattor och i all plast så finns det mjukgörare, eller åtminstone mjuk plast finns det mjukgörare, och det är viktigt att man ventilerar bort det, och kanske speciellt i en skola eller en förskola. Och i en förskola, nu är ju inte förskolbarnen arbetstagare, men de kryper på golvet och sen så får de damm på händerna vilket de slickar i sig. Så då får de i sig både dammet och de här mjukgörarna. Därför är det extra viktigt om man har mycket plaster i en förskola att man har en mycket bra städning så man får bort de här partiklarna och de här mjukgörarna. Sen kan det finnas radon också från byggnadsmaterial eller från marken. Så det måste man ha koll på om man är arbetsgivare. Sen är det ofta i äldre hus så finns det ju, har det nästan alltid varit fuktskador. Det har spritts mögelsporer och fragment av mögelsvampar. Det kan vara mycket starka gifter i de här partiklarna och även mycket bakterier om det är en pågående fuktskada. Men även en gammal, 10 år gammal fuktskada är lika farlig som en pågående. För det, alltså det kan vara ännu värre eftersom den är torr och de här partiklarna kan lätt flyga, sväva i luften och bli inandningsbara. Och det är jättevanligt, det är många ärenden på Arbetsmiljöverket som jag är med i. Det handlar om skolor, det handlar om kontor med gamla fuktskador. Folk mår dåligt, men det är ofta svårt att utreda, det är svårt att komma till rätta med det här och det kostar hela tiden väldigt mycket pengar och folk far illa. Mm. Sen ska man säga också att det är arbetsgivaren som är ansvarig för att se till att det fixas. Ofta behöver ju fastighetsägaren vara med naturligtvis, för det är ju ofta ett hyreskontrakt och sådär.
Ja, känner du igen dig i det här, Malin, som beskrivs av Fredrik?
Mm. Alltså, vi, som sagt, när vi är ute och inspekterar, då stöter vi ju på en hel del tveksamheter kring ventilationer. Och man brukar få gå igenom, vad har ni för serviceavtal? Vem ska fixa det här? Oftast är det precis som du säger, Fredrik, att det är någon fastighetsägare och man måste involvera dem. Och det är också så att det kostar ju mycket pengar. Och det är som inspektör så har vi ju möjlighet att ställa de kraven att man ska faktiskt ha en bra ventilation. Och då kan det handla om att man ska undersöka och man ska ha, precis som du sa innan, att det här, att man ska ha ventilation som är anpassad efter verksamheten. För det är ju någonting som vi ser ofta, att vi kommer ut i byggnader, det har kanske varit en gammal bank innan och så har man gjort om det till en skola, men väldigt mycket mer människor än vad det var från början. Det är ju jätteviktigt att det har koll på att man har dimensionerat att ventilationen på rätt sätt. Så att sånt stöter vi på rätt så ofta.
Och det här med skillnader i temperatur, det hänger ju också ihop med ventilation. Är det någonting ni märker, att lokalerna är för varma på vintern eller på sommaren och sen på vintern, då är en annan lokal eller samma lokal för kall plötsligt?
Mm. Alltså det är väl den vanligaste frågan, skulle jag vilja säga, så är det just på sommaren, att finns det några temperaturgrader som man inte får lov att arbeta efter, så att säga, att man tycker det är för varmt. Och det där med värme och kyla är ju oerhört individuellt naturligtvis. Det finns ju, man ska inte arbeta för kallt, för det är det, att det får inte vara för kallt. Men det är väldigt individuellt hur man upplever. Och det där handlar ju också om att undersöka arbetsmiljön och hur folk upplever. Så det är ju viktigt. Mm. Återigen, det systematiska arbetsmiljöarbetet är ju ändå grunden.
Varför får det inte vara för kallt då, Fredrik? Blir man pigg och rask?
Ja, kanske det, om man har bra kläder på sig. Men ofta kan det vara så att om man spänner sig, man sitter och fryser, då kan man inte tänka klart. Är det tillräckligt kallt, då kan man ju faktiskt få ergonomiska besvär, liksom att man blir stel i nacken. Det kan vara svårt att skriva på sin dator och det kan komma redan vid 18 grader någonting. Vi har ju regler kring, eller allmänna råd kring, att det bör hålla sig vintertid på kontor och skola mellan 20 och 24 grader och sommartid mellan 20 och 26 grader. Och är det kallare än 20 grader, då är det väldigt många som upplever att det är för kallt. Även om det är individuellt så finns det ju ofta så att det är fler kvinnor som fryser än män och sådär. Och sen när det är för varmt, är det över 26 grader, då mår man inte bra. Speciellt om det kommer en värmebölja och att det blir en snabb förändring från 22 grader till 26 grader. Då blir man svettig, man tänker inte klart, som sagt, det blir obehagligt. Man känner inte det som vi brukar säga är komfort. Men det kanske inte är farligt för hälsan, men det blir kanske inte så mycket skoljobb eller kontorsjobb gjort om det är 26 grader. Och då är det viktigt att man kan naturligtvis anpassa sin klädsel om man ska dricka vatten och ta det lite lugnt. Liksom. Det är de reglerna vi har, eller de allmänna råden vi har. Där någonstans 20-24 vintertid, 20-26 sommartid. Mm. Och är det varmare än så, då ska fastighetsägaren undersöka om man kan ordna så att det blir bättre. Och det behöver inte vara så stora saker. Det kan ju vara att kanske köra ventilationen nattetid så man kyler ner lite grann, har lite markiser, persienner och sådär för att hindra direkt solinstrålning, för det är effektivt.
Sitter man i ett litet utrymme som en bil till exempel, då är det lätt att man vevar ner rutorna och slår på AC:n och så funkar inte det där. Men så fort man vevar upp rutorna, ja, då funkar ju AC:n och så får man den här kyleffekten och så vidare. Nu lägger jag inga värderingar i hur bra AC för luftvägar och allt vad det kan vara. Men det är lite samma sak med en kontorsyta. Att det hjälper inte alltid att öppna ett fönster, fast man så gärna vill det då.
Ja, det är väldigt olika skulle jag vilja säga, beroende på vad det är för system. Men stora avancerade system är ju ofta gjorda så att de har sensorer, och då är det liksom man behöver ha dem, eller systemet behöver ha kontroll på inomhusmiljön. Och öppnar man ett fönster tillfälligt så spelar väl inte det någon roll, för det återgår väl sen då. Men jag tycker ju ändå att öppningsbara fönster är någonting som är väldigt behagligt. Ibland vill man bara öppna fönstret och andas liksom. Och sen ska det ju, sen kan man ju vädra gärna åt det skuggiga hållet och vädra nattetid som sagt. Men ofta nu i en modern kontorsmiljö så kan man ju inte ens öppna fönstren, utan det är som det är. Mm. Och det finns ju en hel del forskning på det här om att det man inte kan kontrollera, det blir jobbigt, det blir man stressad av. Även om det inte är någon större skillnad, så bara vetskapen att man kan öppna ett fönster eller göra något eller höja temperaturen eller sänka temperaturen, så upplever man en större komfort.
Vilka är då riskerna med dålig ventilation? Vad kan det få för konsekvenser?
Ja, uppenbart är det att det är mer luftvägsbesvär än allmänt. Alltså man blir irriterad i hals och övre delen av luftvägarna då. Och irritation i ögonen naturligtvis. Det är ofta att det kan kännas torrt och strävt och sådär. Men även mer problem med astma. De som har astma mår ofta sämre om det är dålig luftkvalitet, ventilation eller städning då. Har man en pågående fuktskada, ett fuktigt hus, då är det även att man kan faktiskt få astma om man vistas i de här lokalerna. Det gäller främst barn, men ja, vissa studier menar även att det gäller vuxna. Har man allergi och annan överkänslighet, så har man i allmänhet sämre. Man känner av allergisymptom. Man blir trött, man får huvudvärk, man kan få yrsel, illamående, koncentrationssvårigheter som jag nämnt. Och sen då den ökade smittrisken. Om man inte vädrar ut föroreningarna tillräckligt mycket, då stiger ju halterna och då så mår man sämre. Och en förorening räknar vi även in virus och bakterier då som kan sprida smitta. Men den här typen av vanlig ventilation som vi har, allmän ventilationen, den minskar ju bara riskerna lite grann. Den kan inte skapa riskfria rum, och det var liksom inte riktigt tänkt så, för att ventilationen är till mest för att föra bort lukter och så. Sen är det inte alltid så att det är bara högre och högre flöden som gäller, utan det ska vara rätt flöden, det ska vara rätt installerat, man ska veta vad man har gjort och man ska veta vad man gör, och sen ska man ju då anpassa verksamheten efter den ventilation man har, eller kanske då anpassa ventilationen efter den verksamhet man har eller vill ha.
Men det är en relativt vanligt förekommande argument. Det är så här, vi har så himla städat och fint nu för tiden, så då blir barn allergiska bara för att de inte har utsatts för de här partiklarna.
Mm,
kan det vara, är det så då?
Ja, alltså ett barn behöver utsättas för det ena och det andra när de är väldigt små första året. Om man väl har kommit upp till skolåldern, då är det liksom för sent. Då bör man hålla det så rent man kan. Det finns regler från Arbetsmiljöverket kring det här. Det finns regler från Folkhälsomyndigheten, specifika städregler. Hur ofta man bör städa och hur mycket man bör städa och på vilket sätt.
Men det här är ju inga nya partiklar. Det här är ju, vi pratar om gamla saker, både radon och byggmaterial och färger och plast och hej och. Allt det har ju funnits länge. Är det så att vi mådde sämre förr, eller har vi sämre ventilation nu? Eller varför är det här så på tapeten nu då?
Ja, och du ska också svara Fredrik, men jag tänker att vi har ju otroligt mycket mer ämne runt omkring oss idag. Plaster är ju ett typexempel. Det kommer hela tiden nya typer av plaster och det invaderas ju allt ifrån beläggningar på golv och väggar och färger och allt. Så att det är ju mycket av de här konstgjorda materialen, de bombarderas vi av nästan. Så då är ju ventilationen extra viktig.
Mm, absolut. Sen finns ju något som man brukar kallade cocktaileffekter, när det blir reaktioner mellan olika ämnen och hur kroppen reagerar på de här tillsammans. Och det vet vi väldigt lite om. Så att jag brukar säga att vi andas in en kemikaliesoppa, och det är bra att den här soppan är så tunn som möjligt.
Vi ska se hur mycket folk på stan vet om det här. Man vet så lite om vissa av de här sakerna, säger Fredrik. Och det ska vi se hur, ja, vad det gäller folks kunskap om ventilationen och luftkvaliteten och så vidare på deras arbetsplatser. Vi gick ut på stan helt enkelt.
Hej, har du bra luft där du jobbar?
Ja, det tycker jag. Jag tycker inte bara det, utan jag, det har vi.
Helt okej, okay, tror jag. Jag jobbar på bageri, så det är väl en hel del mjöl och så i luften. Men...
jag hoppas det.
Jag jobbar i en skola. Men jag har ju en väg precis utanför.
Kan ni justera ventilationen på jobbet?
Nej, inte vad jag vet. Jag tror det sker centralt.
Vet du vad du ska vända dig om du upplever problem med ventilationen?
Jag förmodar vaktmästaren, men ingen aning.
Kan ni justera ventilationen där?
Det vet jag faktiskt inte.
Jag tror det. Det är inte jag som gör, men...
Kan ni justera ventilationen på arbetsplatsen?
Inte själva. Utan då måste vi anlita någon facility service då, som kommer då. Så får vi skicka ett ärende via datorn och så dyker det förhoppningsvis upp någon som hjälper till.
Vet du vart du ska vända dig om du upplever problem med ventilationen på jobbet?
Det vet jag.
Jaha, till min chef. Antar.
Har du bra luft där du jobbar?
Ja, det tycker jag.
Ja, det skulle jag säga. Kan ni justera ventilationen på arbetsplatsen?
Ja, det kan vi.
Om du har problem med ventilationen, vet du var du ska vända dig då någonstans?
Absolut, vi har ett skyddsombud som vi såklart kontaktar då. Och är jag hemma så är det bara att öppna fönstret om jag sitter hemma och jobbar.
Tack så jättemycket.
Varsågod.
Ja.
Mm, några röster på stan, och det var ganska stor spread på svaren på de här olika frågorna som dök upp. Vad säger du, Malin?
Men det var väl kanske att förvänta, och jag gillade ju naturligtvis det sista svaret där hon pratade om skyddsombudet, för det ska vi ju inte glömma bort, att man, om det skulle vara så kan man ju också gå till skyddsombudet.
Just det.
Även om det är arbetsgivarens ansvar.
Ja, din tanke om det vi hörde här, Fredrik?
Ja, det var väl lite förväntat också, tycker jag. Och jag känner ju att det är... alltså efter frågan så kommer det en eftertanke på en sekund och sen, ja, kanske, eller jag vet inte, det borde vara och sådär. Så att det är ju inte så att folk tänker på det här speciellt mycket, utan de tycker väl det är väl bra, eller det borde väl vara bra.
Men det är väl ändå ganska många som uppfattar att, upplever att det inte är fullgod.
Ja, visst är det det. Och det finns ju lite studier på det också. Folkhälsomyndigheten kommer ut med en miljöhälsorapport vart fjärde år. Och där har det varit i många år så att ungefär 20% upplever att de har dålig luftkvalitet i skolan, på jobbet och eller hemma. Och det är där det ligger. Det har inte förändrats så mycket. Och det är ganska många människor naturligtvis. Men det är egenupplevt, så att säga. Det är inte konstaterat. Det är väldigt svårt att mäta sig fram till vad en god luftkvalitet är. Men jag blev inte förvånad över svaren. Jag tyckte det var ändå ganska tydligt. Det är väl inte det som upptar folks medvetande hela tiden. Och sen faktiskt att en del säger, ja, men då går jag till chefen, då går jag till skyddsombudet, eller jag vet inte. Det är liksom allt däremellan.
Mm.
Men vad är god luftkvalitet då? Vad är det?
Ja, det har man undrat länge, och det är ju inte riktigt definierat, utan det är väl i stort sett frånvaron av föroreningar som kan göra att man upplever att det är en dålig luftkvalitet. Sen kan det ju vara så att det finns vissa ämnen som gör att det blir per definition dåligt och hälsofarligt. Det är olika typer av bensen till exempel, sådana här ämnen som man kan mäta sig fram till. Men ofta är det ju en mix av olika kemikalier, partiklar. Jag tror just partikelfrågan är riktigt viktig faktiskt. Och sen också även temperatur, att det kommer in. Är det lite för varmt så upplever man ofta att det känns jobbigare och strävar att andas. Och då kan man ju sänka temperaturen lite grann så får man det bättre. Men det finns jättemånga ämnen som kan påverka hälsan negativt. Och sen de här cocktaileffekterna som jag tar upp igen. Man vet inte riktigt. Men har man en bra ventilation och en bra städning och tänker lite på det här med att inte ha så mycket liksom grejer och plaster och sådär. Det har ju varit sedan tidigare sådana här plastbantningskampanjer i förskolan till exempel. Som säkert gör viss nytta, men kanske bättre nytta är att folk blir medvetna om frågan.
Ska du bli lite mer konkreta? Jag bad ju dig ta med en lista. Så nu, kära lyssnare, kan ni luta er tillbaka. Spetsa öronen. Här kommer Fredrik Håks med en liten så här att göra-lista. Oavsett om det är vård, skola, omsorg eller kontor eller vad det kan vara. Vad ska man göra då för att få till god luftkvalitet?
Ja, nu har vi en jättebra lista här. Jag tänker, redan från början när man faktiskt ritar huset och projekterar huset, då ska man tänka god luftkvalitet, både vad det gäller ventilation och material och allting sånt där. Och det är så att i våra regler så finns det så att en arbetslokal ska vara tillgänglig för så många som möjligt. Och det handlar om tillgänglighet. Och därför, och i det här begreppet räknar man in de som är allergiska eller överkänsliga och har astma också. Så det är jätteviktigt. Man ska tänka redan vid ritbordet ska man tänka god luftkvalitet. Sen ska man välja låginventerande byggmaterial, mattor, målarfärg, städkemikalierna ska inte lukta. Det ska vara en bra ventilation, den ska vara rätt anpassad för verksamheten, det ska vara rätt luftflöden, liter per person och sekund som man ofta har det som.
Liter per...
Liter.
Ja, jag tyckte så lite först.
Ja, antal liter per person och sekund. Ja. Det ska vara en bra strömningsbild, man ska veta hur luften rör sig i en byggnad från rent mot smutsigt så att säga. Ofta då i en bostad så har man ju utsugen, alltså ventilationsdonen utsug på toaletter och i kök och så där, och till luften där man vistas mer varaktigt i sovrum och vardagsrum och så där. Sen ska ju den luften som man faktiskt tillför rummet vara av god kvalitet, och det står i reglerna att det ska vara frisk uteluft. Och frisk uteluft är det ju inte alltid, inte vid en trafikerad väg till exempel. Då är det lämpligt kanske att inte ta in luften därifrån, för då får man in avgaser och partiklar. Sen förekommer det ju i stort sett alltid en viss typ av filter när man tar in luften. Men ibland i bostäder så, där, så är det bara enkla ventiler ut mot gatan och sen är det från luft i de smutsiga rummen. Och då får man in väldigt mycket, kan få in avgaser och partiklar och så. Men ofta är det ju också en bättre genomtänkt ventilation kanske i en skola eller en förskola än i en bostad. Städningen, jätteviktigt. Den ska vara lämplig för verksamheten. Det ska vara rätt städkemikalier. Det ska vara torr eller mycket lätt fuktig städning. Inte våt moppning, för det ger problem. Det kan bli fuktskador. Man kan öka bakteriehalten och sådär. Städbarhet, det ska vara enkelt att städa. Det ska vara lämpliga ytskikt som tål den städning som behövs. Och lämplig organisering av lokalen. Om man tänker sig en heltäckningsmatta till exempel är ju inte så bra ytskikt. Den är svårstädad och den är dels ett arbetsmiljöproblem, för man måste gnugga mycket med den här dammsugaren för att man ska städa. Sen samlar den mycket partiklar och allergen. Så det är en stor kostnad med heltäckningsmatta, och det leder allt som oftast till sämre luftkvalitet och att det blir ännu jobbigare för de som har allergi, framförallt om allergi och astma, men även vanliga människor, för att det samlas allergen, och när man går på en matta så där så virvlar det ju upp och blir inandningsbart. Ja, det är väl typ en sån här lista. Man ska veta vad man gör från början och man ska undvika problemen, och sen ska man ha ett systematiskt arbetsmiljöarbete kring inomhusmiljö och luftkvalitet.
Malin, vad var något du vill tillägga eller kommentera kring detta?
Ja, men jag tänker just det här med städning är ju någonting som man behöver vara väldigt uppmärksam på. Och särskilt om man då gör eller har en verksamhet i en lokal som inte är gjort för den verksamheten från början. Att man har golv som kanske är de gamla golven. Det kan vara, man kan ha ett hus någonstans där man tänker att här ska vi ha en förskola. Och det är kanske ett tvåvåningshus, ett gammalt hus. Och så måste man se till så att allting fungerar med ventilation och städning och utskikt och så vidare. Så att det kräver att man har mycket kunskap kring det här med ventilation. Och sen är det ju en sak som jag tänker på när vi kommer ut och inspekterar, någonting som vi hör ganska ofta, det är ju det här med drag. Man upplever att det blir kallt och det drar eller att det blåser. Så det är också någonting som man kan uppleva som problematiskt. Man kan få problem med, man tycker man får problem med nacken och ryggen och ögonen blir väldigt torra och så. Så det är också ett sånt problem med ventilation som man behöver titta på ju faktiskt.
Absolut, och vi har ju regler kring drag också. Och oftast är det ju kanske vintertid då att det kommer från fönster och otätheter och sådär. Men det är mycket viktigt. Så det är olika saker man får ha koll på. Det är temperatur, det är ventilation, det är draget. Och om man har dåligt isolerade fönster till exempel, så kan det vara om man sitter nära ett sånt fönster, så kan man ju uppleva att det drar kallt, fast det är en typ av, ja, det är lite fel uttryckt, men i alla fall att det strålar kyla. Även om lufttemperaturen ligger på 21 grader så kan man uppleva att det är väldigt kallt för att man sitter i närheten av ett fönster. Så såna här stora skillnader i temperatur, säg om det är kallt i taket och varmt på golvet eller tvärtom, stora skillnader där eller i närheten av en yttervägg, det är sånt som kroppen upplever. Och det är hela tiden upplevelsen. Det kanske kan vara ändå korrekt lufttemperatur, men det finns en temperatur som heter operativ temperatur som mer pekar på hur kroppen upplever en temperatur och en temperaturdifferens. Och det är ju ändå den här upplevelsen som ändå vi fokuserar på här.
Då har vi alltså fått koll på problemen. Vi har fått koll på konsekvenser av det. Vi har också fått lite koll på, tack vare den här listan, vad man kan göra och hur man ska tänka. Då är frågan, vem faller ansvaret på? Och det ska vi få fakta om.
Det är ytterst arbetsgivaren som har ansvar för ventilationen i arbetsmiljön. Men även hyresvärdar, fastighetsägare och de som bygger och projekterar arbetslokaler har ett ansvar. Arbetsgivare är skyldiga att se till att arbetslokalerna har en ventilation enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Arbetsgivaren måste också se till att ventilationen kontrolleras regelbundet.
Ja, Fredrik, kan du utveckla det här lite med ansvarsbiten, förtydliga och utveckla?
Ja, jag tycker att man ska lyfta arbetsgivaren här som ansvarig för arbetsmiljön och att den är bra, för det är... Arbetsgivaren har det yttersta ansvaret. Men en arbetsgivare kan ju ofta inte faktiskt gå in och skruva och hålla på med ventilationen om det behöver göras någonting där. Utan då är det fastighetsägaren som får en del av ansvaret, eftersom denne har rådighet att göra något åt ventilationen. Ansvar kommer med rådighet. Arbetsgivaren eller motsvarande då är ansvarig för att arbetsmiljön, inklusive luftkvaliteten, den termiska klimatet, antalet eller hur mycket partiklar det är, städningen och så vidare, är ansvarig för att det inte påverkar arbetstagarna negativt. Men sen den här fastighetsägaren som kommer in då, han kan ju kanske... alltså arbetsgivaren har ju ett avtal, man har ofta en hyrd lokal, och då är förutsätts att man har en god luftkvalitet. Om man inte uppfyller den biten då kan ju då inspektören förelägga både arbetsgivaren och fastighetsägaren. Och det kan till och med vara så att Arbetsmiljöverket kan gå in och förbjuda fastighetsägaren att hyra ut sina lokaler till den här verksamheten eller till en motsvarande verksamhet, eftersom ventilationen inte uppfyller de kraven då. Det kanske går bra att ha ett lager där eller att vara 5 personer där, men inte 25.
Hur vanligt förekommande är det här, Malin, som när ni har koll på genom inspektioner?
Alltså när vi kommer ut så är det ju ganska vanligt att arbetsgivaren säger att ja, men det här kan inte vi påverka, och vi har påtalat det här till fastighetsägaren eller de som har hand om ventilationen, eller som nu Fredrik säger, rådighet över ventilationen. Och vi får inte gehör, vi har försökt att trycka på olika sätt. Och sen är det ju också så att fastighetsägaren kan ju då ibland faktiskt påtala att ja, det kommer att kosta väldigt mycket pengar att göra med det här, och då kommer vi höja hyran mycket för er, och då kanske man inte riktigt är lika villig att pressa på längre. Så helt klart är detta ett jätteproblem, och det är lite beroende på hur de här avtalen är skrivna mellan de som hyr och de som hyr ut, hur ansvarsfördelningen ser ut. Det är inte alltid lätt att reda ut. Som tur har vi ju faktiskt, vi har jurister här hos oss som vi samarbetar nära med som inspektörer. Så att de tar vi ibland hjälp av. Men det är vanligt, absolut.
Mm. Okej, okay. Om vi ska ta ner de här partiklarna ännu mer då, genom att ja, skaffa någon sorts symbolik i det här, bli ännu mer konkreta hur man ska göra för att eliminera eller åtminstone minimera riskerna. Vad ska vi tänka då kring ventilation så att klimatet blir riktigt bra?
Mm. Ja, man ska ju fundera över vad har man för verksamhet? Vad är det, vilka föroreningar bildas? Är det huvudsakligen från kanske inomhusmiljön själv, från plaster, från apparater, från färg och de som faktiskt vistas i de här lokalerna med alla sina pollen och allergen och utdunstningar och koldioxid och allt det här? Eller är det faktiskt så att man har en verksamhet där man hanterar farliga saker? Är det ett laboratorium till exempel, då måste man ha olika typer av dragskåp och mikrobiologiska säkerhetsbänkar. Är man ute i industrin som Malin nämnde här, så är det ofta svetsning som pågår. Då behöver man ha svetsutsug så nära källan som möjligt, för det är cancerframkallande gaser kring detta. Eller cancerframkallande föroreningar i alla fall. Så det är jätteviktigt. Men om vi återgår till allmän ventilationen, så finns det krav i föreskriften arbetsplatsens utformning, och det gäller flöden då. Då ska det vara 7 liter per sekund och person. Så varje person ska ha 7 liter ventilation, luftflöden per sekund. Sen är det så att man lägger till en siffra 0,35 liter per sekund per kvadratmeter i den lokalen man är, alltså golvytan. Och det tillägget är till för de här emissionerna, utdunstningarna från färger, plaster och apparater och dylikt. Och det här är ganska gamla regler och ganska gamla mått så att säga, men de har visat sig funka ganska bra.
Men herregud, då måste man ju vara Nobelpristagare för att kunna räkna ut det där eller mäta eller ens förstå vad du...
Fast jag tänker, för eftersom vi då när vi är ute på inspektion, det är vanligt att man faktiskt har koll på det. Även om då ventilationen inte är helt 100, så tycker jag faktiskt ändå att man pratar om de här siffrorna, för de har funnits med så länge. Ja. Och fastighetsägaren ska ju ha någon som kan det här, och det brukar de faktiskt kunna. Sen att ventilationen inte fungerar som det är tänkt kanske, men det här, det tycker jag faktiskt att man har koll på.
Mm. Det låter jättebra det. Och när jag var inspektör så var det ofta så att man var ute i skolor och förskolor och sådär. Men det var ett par år sedan, eller rätt många år sedan nu. Och det var faktiskt, då upplevde jag att man inte hade så mycket koll på det. Så Nej. Det har blivit bättre.
Bra!
Sen kan man också mäta lite grann där. Jättevanligt är att man mäter koldioxidhalten. Och det är inte så att koldioxiden från utandningen är farlig i sig, utan det här måttet som man då ska hålla sig oftast och gärna under, nämligen 1000 ppm, parts per million står det för. Det är en indikator för att man byter ut luften tillräckligt snabbt. Och då undrar man varför man använder en sån krånglig mätmetod, men svaret är att det är tvärtom. Det är väldigt lätt att mäta koldioxid, och den blanda sig väldigt lätt och 100% i luftvolymen. Så att det är ett bra och enkelt sätt att hålla koll på att man har en bra luftväxling. Och luftflödena ska ju då vara anpassade till antalet personer som vistas i lokalerna. Och då kan man ju, om man säger att man har ett klassrum där det får vara 25 personer och är man 35 där, då kommer man lätt att se på den här CO2-mätningen att aha, här är det för lite ventilation för de här 35. Mm. Så det är ett bra enkelt sätt.
Om man nu tycker att det här ändå är komplicerat och svårt och man känner sig lite handfallen, vad gör man då? Vart vänder man sig då?
Ja, men för det första, är det en lokal som man då inte själv råder över när det gäller ventilationssystemet, så vänder man sig naturligtvis till de som har rådighet över det, och de ska ha en expertis på det faktiskt. De ska ha koll på det. Sen såklart, vi har ju vår hemsida man kan gå in och titta på, så där finns ju också möjlighet att få hjälp.
Mm. Fredrik, Malin, podden börjar gå mot sitt slut. Är det något mer som ni känner att det här måste vi lägga till, det här har vi missat, det här är viktigt, eller någonting ni vill summera och det som, av det som vi fått lära oss idag?
Ja, jag tycker att vi ska lyfta återigen att ventilationen är väldigt viktig för att vi ska må bra på jobbet och även hemma då. Och det är arbetsgivaren som är ansvarig för arbetsmiljön. Men det är ofta fastighetsägaren som är den som kan åtgärda ventilationen. Det är jätteviktigt med bra städning och att den ska vara regelbundet och att man ska använda rätt kemikalier eller så lite kemikalier som möjligt. Men att det ska ske ofta, tillräckligt ofta, för den verksamhet man har. Ja, det är typ det jag tycker är vettigt att lyfta.
Mm. Bra summering tycker jag. Vad säger du, Malin, avslutningsvis?
Jag håller helt och hållet med, och jag tänker att det är viktigt att undersöka och riskbedöma och faktiskt åtgärda och kontrollera de problemen man ser i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Och precis som med alla andra arbetsmiljörisker så är detta en arbetsmiljörisk man ska undersöka på det sättet. Så systematiken är väldigt viktig.
Mm. Håller med.
Tack Fredrik Håks för att du var här och ventilerade din kunskap. Mm. Och tack Malin för att du var här igen och hjälpte till både med information och erfarenheter från yrkeslivet. Där du är med och bidrar inte minst bland inspektioner ute i vårt avlånga land. Också tack till er som har lyssnat. Ni som visar engagemang och vilja och att förstå, lära sig och därmed också kunna göra skillnad. Vill man lära sig ännu mer, ja, då är precis som Malin säger, då finns Arbetsmiljöverket för att svara på frågor och hjälpa er rätt. Läs gärna mer på hemsidan av.se/inomhusmiljö. Dessutom finns det också flera avsnitt av den här eminenta podden Hallå Arbetsmiljö där på Arbetsmiljöverkets webbplats. Nu tar jag ett djupt andetag av frisk och bra luft och säger tack och hej och på återhörande.
Tack för idag.
Tack för idag.
Hallå Arbetsmiljö, en poddserie från Arbetsmiljöverket.